Hör ni? Vi har talat om frälsningen en hel del, va? Och våra fyra steg för att komma in i Guds rike var omvändelse. Vi omvänder oss från vårt gamla liv till tro på Gud, Jesus Kristus. Vi låter döpa oss i vatten. Tredje steget, vi får uppleva en helig ande i våra liv. Det är den normala initieringen, så att säga, som Bibeln beskriver den när vi kommer till tro. Och det här är någonting som är individuellt. Ingen annan kan omvända mig. Det är någonting jag måste besluta mig för att göra. Gud kan verka på mig, men man kan inte kristna en annan människa, som man kanske sa förut om. Och tvångsdop har ingen effekt. Det har ju använts i vissa sammanhang, men det är liksom ingenting vi ska hålla till, va? Omvändelse, tro, dop och den heliga ande är, det är individens frälsningsväg som det handlar om. Och det är väldigt viktigt. Gud jobbar alltid med enskilda människor. Han jobbar också med släkter och städer och församlingar och så vidare. Men han gör det genom att han rör vid enskilda människor. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men när vi får uppleva den här frälsningen, då blir vi en del av någonting. Vi får någonting på köpet. Och jag har stött på människor som gärna vill ha Jesus, men inte församlingen. Det är den vi ska prata om nu. Nej, det är så besvärligt. Och de där kristna, de vill inte ha någonting att göra med. Jag vet ju dem, men Jesus vill gärna ha någon. Det finns folk som uttrycker sig så, men nu finns det mycket man kan beskylla Guds församling för, och en hel del av det är säkert sant. Men i Guds ögon så är det så här att när han frälser människor, så samlar han ihop dem. Och de blir en del av en speciell gemenskap. Och den gemenskapen präglas av en särskild sammanhållning, en gemenskap som är på något sätt oförklarlig. Det står i första Johannesbrevet på ett ställe, jag predikade över det där för ungefär ett år sedan. Där står det så här att vi vet att vi har gått över från mörker till ljus, för vi älskar bröderna. Alltså det finns någonting i församlingstillhörigheten som är ett bevis för att människan, individen, har upplevt frälsning. Om vi vill ha Jesus men inte församlingen, det blir väldigt, väldigt svårt. Därför att Jesus tar individuella människor och stoppar in dem i församlingen när de blir frälsta. Och det är församlingen, naturligtvis består den av individer, men det är församlingen som Jesus ska hämta när han kommer tillbaka. Det är församlingen han ska gifta sig med. Lammets bröllop som det. Det är församlingen som är bruden. Så församlingen är väldigt viktig. När en människa har kommit till tro på Jesus, så är det nästa steg. Och när vi låter döpa oss och få del av helig ande, då inlämmar Gud oss i församlingen. Och det jag tänkte vi skulle fundera på ikväll, det är vad församlingen är för någonting. Vi kan prata om församlingsorganisation. Vi har ett hus här, vi har äldstebröder, vi har styrelse, ja, vad det kan vara för någonting. Hur det fungerar rent praktiskt. Och det kanske är det människor pratar mest om. Hur många medlemmar har ni? Vad har ni för? Hur mycket pengar samlar ni in? Hur många präster, pastorer har ni? Och så vidare, va? Men det har ju med det yttre att göra. Församlingen är inte bara allt det där yttre. Utan församlingen är någonting mer. Någonting som inte beror av det där utanpå. Och det vi ska fundera på lite grann ikväll, det är församlingens, vad ska vi säga, väsen. Vi brukar prata om Guds väsen. Va? Vad är Gud egentligen? Vi kan tala om vad Gud gör och hur det yttrar sig. Men vad är församlingens väsen? Vad är församlingens inre kärna? Vad är den innersta tanken med församlingen? Och då tänkte jag att vi skulle göra några nedslag i Nya Testamentet. Vi ska läsa tre bibelord. Ett av Jesus, ett av Paulus och ett av Petrus, som talar om vad församlingen är. Som en introduktion. Sen ska vi titta på ett antal bilder som Bibeln använder för att beskriva församlingen. Och därefter ska vi säga någonting om församlingens egenskaper. Men vi börjar med de här tre bibelorden av Jesus, Paulus och Petrus. Och Jesus först då, Matteus 16. vers 18. Då är det så här att Jesus har dragit sig undan med sina lärjungar. Han frågar dem: vem säger folket att jag är? Och de ger olika förslag. Och sen säger han: vem säger ni att jag är? Och då kommer Petrus med den här fantastiska bekännelsen: du är Messias, den levande Gudens son. I vers 16 där, Matteus 16. Och då säger Jesus: salig är du, Simon Jonas son. Du kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Alltså Petrus hade genom Guds nåd fått förstå vem Jesus var. Och sen säger Jesus det jag tänkte vi ska titta på lite grann. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Här nämner Jesus församlingen och det är en av de första gångerna Jesus nämner församlingen i evangelierna. Det är någonting som är hans. Någonting han bygger. Och när det talas om, egentligen är det dåligt översatt, det borde egentligen stå dödsrikets portar. Här står inte det grundtextord som motsvarar helvetet. Jag vet inte varför man översatt så. Och en port på den här tiden var en symbol för makt. Man kunde stänga till, va? Och de som hade makten i staden satt i porten. Där avgjordes rättstvister och så vidare. Så att, vad Jesus säger här är att församlingen, var den är, ska han bygga på en klippa. Vi ska återkomma till vad den klippan är. Och dödens makt ska inte få makt över församlingen. Det är vad Jesus säger. Församlingen är på något sätt någonting som Jesus bygger som övervinner döden. Eller hur? Och frälsningen som vi är med om handlar om just det. Att vara en som tror ska ha evigt liv. Eller hur? Om Gud samlar ihop alla de människorna i en församling, då är det ju någonting där döden inte ska ha någon makt till slut. Nu blir vi alla äldre och åldras, va? Men vad Jesus talar om här är dödens makt är bruten, ondskans makt är krossad. Vi sjunger om Jesus att han har besegrat allt det där, va? Att vi ska uppstå. Vi kommer inte vara bundna av det där. För vi ska ha evigt liv. Det är vad Jesus säger. Om vi läser Paulus ord, 1 Timoteusbrevet 3:15, säger han någonting om vad församlingen är också. Och då skriver Paulus till sin unga vän Timoteus, som befinner sig på en annan plats. Han försöker uppmuntra honom för att han är deprimerad och nedstämd. Och då säger Paulus att ja, men följ de här reglerna jag ger dig nu tills jag kommer och besöker dig. Men om jag dröjer, säger han i vers 15, säger han så här: om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Paulus beskriver församlingen som Guds hus. Och vi såg förut när Jesus pratade om att Gud bygger församlingen. Det är en byggnad på något sätt. Jesus säger, det är min församling. Här står det den levande Gudens församling. Det är alltså Guds och Jesu församling. De äger den tillsammans. Och Jesus säger Gud. Och det sägs som väldigt viktigt att församlingen ska vara sanningens pelare och grundval. Jesus säger ju att det är han som är sanningen. Och evangeliet som församlingen ska förkunna ska ju vara sanningen. Församlingens kallelse bland annat är att i världen utgöra en stödjepunkt för det som är sant. En stöttepelare för sanningen. En grundval för sanningen. Både i den bemärkelsen att vi i församlingen får inte förekomma någon lögn. Vi ljuger inte för varandra utan vi talar sanning. Men det är bara en del av det. Egentligen syftar det här med sanningen på sanningen i det budskap som vi har blivit frälsta till. Va? Det är någonting vi ska bevara och försvara. Judas skriver i början av sitt brev att Jag är ivrig, skriver han, att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Han ville liksom tala om det fantastiska. Men nu måste jag uppmana er att kämpa för den tro som har blivit överlämnad till de heliga. Alltså församlingen ska försvara det som Jesus har gett dem. Och det är bland annat det som Paulus är ute efter. Den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Ett hus där sanningen ska bo. Mm. Och så Petrus då. Han säger saker som ni känner igen från den där sången. Första Petrus brevet. Första Petrus brevet kapitel 2, vers 4-5. Fantastisk. För han beskriver här hur en människa blir frälst och blir inlämnad i församlingen. Första Petrus brevet 2:4-5. Och då säger han: kom till honom, och det syftar han på Jesus, den levande stenen. Det här är en bild för Jesus, vad Jesus säger. Som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Jag läser en vers till. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Här beskriver han: kom till Jesus. Då blir du inlämnad i det här. Det är ganska roligt att han beskriver Jesus som en levande sten, en hörnsten. Har man varit nere i Israel och tittat på hur de byggde de gamla husen förut, en gammal synagoga, Kapernaum fick jag se. Då är det så att den första stenen man lägger är jättestor. Och den kallar man då hörnstenen. Den ligger i ett hörn, och utifrån den så läggs alla de andra stenarna sen. Så att alla mätningar man gör för att det ska bli rätt och så vidare beror på den enda stenen då. Så det är precis det som Gud gör när han bygger församlingen. Han börjar med att placera Jesus där då. Sen säger han till människor: kom nu till Jesus. Och när vi gör det, då blir vi som stenar i det här husbygget som sätts in. Men vi sätts in hela tiden i relation till Jesus. Det är liksom mot Jesus allt väg som mäts hela tiden. Va? Och det är lod och det är hur vi nu mäter. Men bilden är den i alla fall. Va? Jag ska ta med de där bilderna en gång och visa på de där hörnstenarna. För det är fantastiskt. Det blir så levande vad det är frågan om. Så att Jesus är det som är så att säga grunden för det här huset, och vi blir då levande stenar som placeras in i det där då. Och då kommer vi tillbaka till vad Jesus sa: på den här klippan ska jag bygga församlingen. Och här har människor tvistat under århundraden. Vad var det för klippa som Jesus pratade om? En del menar att han menade Petrus. Du som är klippan, och för dig ska jag bygga församlingen. Och där har du hela grunden för påvedömet då, va? Man menar att Petrus blev den första påven och så vidare, va? Det där beror på ett missförstånd vad texten egentligen betyder. Jag tror, åter andra säger så här, att det är Petrus bekännelse som är klippan. Han bekänner att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Om man går tillbaka till Matteus 16 så står det, han säger precis innan: du är Messias, den levande Gudens son. Det säger en del att det är den bekännelsen som är klippan som församlingen bygger på. Det är visserligen sant. Men jag tror att när Jesus säger på denna klippa, då menar han sig själv. Vem är det som är klippan? Vilken var den levande klippan som följde Israel i öknen? Det var Kristus. Jesus säger på ett annat ställe: riv ner detta tempel, säger han, ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Då menar han sig själv. Så jag tror att Jesus menar sig själv när han säger: på denna klippa ska jag bygga en församling. Och när vi kommer då till första Petrus brev, så verkar det som att Petrus är helt omedveten om att han är påve. Han säger: jag är en levande sten. Det är Jesus som är hörnstenen. Så att om man summerar då innehållet i allt det här: församlingen tillhör Jesus. Det är viktigt. Han är den levande guden. Församlingen är något som Gud bygger genom att foga in människor som kommer till Jesus i det här bygget. Dödens makt ska inte få makt över församlingen. Församlingen är alltså något som övervinner döden. Va? Och församlingen beskrivs som Guds hus. En plats där Gud bor. Paulus säger i första Korinthierbrevet att när han är arg på församlingen. Han tycker att de beter sig illa. Så säger han, vet ni inte att ni är den helige andes tempel? I er gemenskap bor Gud. Han bor i oss som individer naturligtvis. När vi har tagit emot anden i våra liv. Visst är det så. Men det är liksom i gemenskapen som det här på något sätt. För vi är skapade till gemenskap med varandra. Och när Gud frälser oss så. Vad ska vi säga? Vi föds på nytt till ett nytt liv. Som faktiskt går ut på att ha en hållbar gemenskap med andra människor. Ni är en levande Gudens församling, säger han. Och sen är församlingen sanningens pelare och grundval. Som jag sa, Jesus är sanningen. Och församlingens väsen är att stödja denna sanning. Och så sa Petrus också att vi som församling är ett heligt prästerskap. Som frambär andliga offer. Vad är det för andliga offer? Ja, Jesus har ju dött våra synder. Vi behöver inte frambära några sådana offer. Men Bibeln talade om att vi kan offra lovets offer. Vi lovar Gud, va? Och sen står det också att vi ska frambära våra kroppar som ett heligt offer. Det handlar om att leva ett heligt liv. Så i församlingen lever vi heligt och vi frambär lovets offer. Så det är liksom en sammanfattning lite grann av församlingen är för någonting. Om man leker med ord, det brukar jag göra ibland. Då tar man ordet för församling och så slår man isär det. Då kan man uttala det som församling istället. Och jag brukar tänka så att Jesus har ju sagt att han har gått före för breda plats åt oss. Han ska komma tillbaka och hämta oss till sig. Så vad Gud gör på jorden är att han samlar ihop människor i förväg för att tillhöra församlingen i förväg. En församling då. För att när Jesus kommer så ska han hämta oss hem. Men när Bibeln talar om ordet församling så använder den ett grekiskt ord som är väldigt vanligt förekommande. Ekklesia. Till exempel Apostlagärningarna 8:1 stöter man på det. Det syns. Och det har betydelsen en grupp människor som blivit utkallade ur en annan grupp och samlade på en annan plats. Det är precis det frågan om. Gud kallar oss ut ur världen, inlämnar oss i församlingen. Alltså en grupp som är utvald, utkallad ur en annan grupp människor. Det är grundbetydelsen av ordet ekklesia. Och den syftar i Bibeln på både den universella och lokala församlingen. Om man läser här då i Apostlagärningarna 8:1 till exempel så står det: samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. I tredje versen står det: Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Här används det här ordet. Va? Alltså, det handlar om de som har blivit utkallade ur världen och sammanfogade i den här speciella gruppen. Va? Det är det som ligger till grund för ordet församling. Sen använder Bibeln bilder för att försöka få oss att förstå vad det handlar om. Och jag har skrivit upp några stycken där. För att förstå Guds församlingsväsen och identitet så använder Gud ofta begreppet sitt folk. Guds folk. Om du skulle läsa Bibeln från pärm till pärm, vilket jag hoppas att du får göra någon gång i ditt liv, så kommer du upptäcka att på många ställen så står det så här. Gud säger, jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Väldigt ofta när Gud sluter förbund, sina avtal med människor, så säger de, säger han det, jag ska vara deras Gud, de ska vara mitt folk. Och det här i hela gamla testamentet och i nya ser vi detta. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Och det där fortsätter sen i nya testamentet. Vi kan läsa till exempel Galaterbrevet 6 och Nej, vi tar inte det. Vi tar 1 Petrus 2:9 istället. 1 Petrus 2:9. Det är mycket bättre. För dagen precis innan, vi läste det förut om det här med den levande stenen, att vi blir infogade i det här andliga huset. Då säger han i 9 versen: men ni, då menar jag församlingen, är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörket till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, och ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det är det, va? Mm. Gud kallar oss, och när vi blir Jesu lärjungar, då blir vi hans folk. Vi tillhör honom. Hans eget folk. Och han är vår Gud. Och det är en sån där bild som går igen i Bibeln överallt. Sista gången man stöter på det i Nya Testamentet är alldeles i slutet. Och det här är fantastiskt. Uppenbarelseboken 21. Och här har tiden tagit slut. Den yttersta domen har skett. Och då säger Johannes i Uppenbarelseboken 21:1-4 de här fantastiska orden: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Tänk vad det måste... Nej, Johannes såg det. Det måste ha varit fantastiskt. Mm. Till den första himlen, den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Guds tabernakel då bland människorna. Det tror jag är en bild på Jesus. För det står att han tältade bland människorna. Jag tror att det är Jesus som avses där. Men han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk. Evighet. Fantastiskt. Så det är en bild på församlingen. Guds eget folk. Mm. Ett utvalt folk. En annan sån bild är Kristi kropp, eller Jesu Kristi kropp. Gå med mig till Romarbrevet. Där talas om församlingen på det sättet. Och vi ska vara observanta på att det vi läser nu handlar ju om... När man säger ordet församling, så kan man ju mena då Beteförsamlingen eller Jotunfärgkyrkans församling, eller den församling som möts här uppe i Lunda. Och det är ju, vad ska jag säga, det ska ju vara ett lokalt uttryck för Guds församling. Vi människor är ju inte transcendenta, vi kan ju inte befinna oss överallt samtidigt. Utan på en plats så finns det människor som är troende, och när de samlas är det Guds församling. Samtidigt har Bibeln alltid ett större perspektiv. Den talar om alla troende överallt. Som församlingen också. Så att vi ska förstå det här med församlingen både som en lokal kyrka, eller församling hur vi kallar det, och någonting som finns över hela världen. Alla bröder och systrar vi har som tror. Romarbrevet 12. Och här talar Paulus om vilka uppgifter vi har. Då använder han den här bilden då av att församlingen är Kristi kropp, det säger han. Till liksom vi i en kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, talar han om församlingen, som är många, en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Och det är den bild då som Bibeln använder väldigt mycket. Om församlingen som en kropp med olika delar som har olika funktioner. Och som ska hjälpa och stödja varandra. Va? Guds folk och Kristi kropp. Vi kan läsa ett till bibelställe på det här. 1 Korinthierbrevet 10. Vi använder samma bild. Och det här är sådana ord man brukar läsa när vi firar nattvard då. Då säger vi så här: välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte i gemenskap med Kristi blod? Frågetecken. Brödet som vi bryter, är det inte i gemenskap med Kristi kropp? Frågetecken. Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd. Alltså enheten bygger på att vi tror att Jesus är död. Hans kropp och blod har offrats för oss. Och det är det som gör att vi blir ett. För vi delar liksom samma bröd. Vi blir en kropp på det sättet. Om man stannar i första Korinthierbrevet och går till tredje kapitlet istället. Så kommer nästa bild där. Om Guds byggnad. Och det här har vi redan varit inne på. Att församlingen är Guds hus. Där Gud ska bo. Och det står i tredje kapitlet, vers 11-16. Vi kan läsa från nionde versen. Nionde versen. Första Korinthierbrevet 3, vers 9. Och framåt till vers 17. Nu talar Paulus om det här bygget. Han säger, vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker. Där kommer en bild till, va? En åkerteg som Gud jobbar på. En Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Ser ni här vem det är som är grunden, va? Det måste vara Jesus själv som är klippan. Det kan inte vara något annat. Och så fortsätter han. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och vars och ens verk, och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Och så kommer det. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Alltså Gud bygger ett tempel där han vill bo. Va? Och då blir det väldigt viktigt för de som jobbar med det här bygget. Ska vara Guds medarbetare. Hur de bygger. Va? Bygger de fel? Använder felaktigt byggmaterial? Eller bygger på fel sätt? Det är ingenting som Gud tycker är särskilt bra. Och han går så långt han säger, om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Alltså, Gud älskar sin församling. Om någon skulle komma hem till mig och attackera mina barn, nu är jag en fredlig person. Men det, då, alltså bara tanken på att någon skulle ge sig på mina barn, får det att det väcker saker hos mig som jag kanske inte är så stolt över. Men Gud, han blir vred när människor ger sig på hans barn. Precis som vilken far som helst. Va? Och han blir vred på rätt sätt. Han skulle aldrig gå för långt, va, i sin vrede. Som jag skulle göra. Skulle kunna tappa kontrollen och göra något dumt. Va? Men Gud älskar sin församling. Va? Han gav sin son för att köpa församlingen. Och när han då infogar oss, då vill han beskydda oss och ta hand om oss. Guds tempel är heligt. Han talar också om Gud som en församling, som en Guds familj. Om vi går till Efesierbrevet. Nu blir Eva glad här, för att Efesierbrevet är hennes favorit. Det står jättemycket om församlingen i Efesierbrevet. Fantastiska verser om vad Gud har gjort. Och då kan man titta till exempel i kapitel 2, vers 19. Ja, här kommer alla de här bilderna tillbaka som vi har. Och då är det här skrivet med bakgrund av ett problem som var väldigt stort på den tiden. Frälsningen kom först till judarna. Jesus var jude, alla lärjungar var judar. Och de hade väldigt svårt att tänka sig att den här frälsningen gällde någon annan än bara dem. Va? Så att när sedan evangeliet nådde människor som var greker, alltså hedningar som vi här då, och inte hade dugg koll på det judiska bakgrunden, så var det en del slitningar. Och en del av de sakerna kan vi se väldigt tydligt i Nya Testamentet. Och en del av det är skrivet då mot bakgrund av det då. Men då talar han till oss som är hedningar. Då säger han så här i 18 versen. Vi läser från vers 17 om Jesus. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Det är vi som inte var judar. Och frid för dem som var nära. För genom honom, Jesus alltså, har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Och så kommer de här bilderna. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Gud är vår far, va? Och vi tillhör familjen. Och så fortsätter han. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Här kommer alla de här bilderna igen. Med grunden, hörnstenen, att vi blir insatta i huset, byggnaden, templet, familjen och så vidare. Och så vidare. Så vi får en familj. När vi kommer till tro på Jesus. Som vi får på köpet, höll jag på att säga. Och det, när jag gifte mig så upptäckte jag det att det här med svärföräldrar och svågrar och svägerskor, det kan vara nog så besvärligt. Men jag lärde mig av min pappa ganska tidigt att de får man ta som de är. För de får man på köpet. Okej? Okay? Ja, det är väl lite så. Många släktbekymmer som vi har beror på att människor inte förstår det där. Jag menar, den man älskar har en släkt och de får man på köpet då. Oavsett om man tycker om dem eller inte. Och det är faktiskt samma sak med det här, va? Älskar vi Jesus, får vi också en grupp människor med på köpet. De kan vi inte göra så mycket åt. Vi kan tycka en del om dem. Och de har fel och brister. Det är alldeles uppenbart. Men det har vi med. Men vi får en familj. Och det är bara att stå ut med dem. Då. Det är inte mer än så. Därför att vi älskar Jesus. Va? Och samlas vi kring honom så kan det gå ganska bra faktiskt. Ja. Guds familj. En annan bild som är fantastisk. Det är ju att vi är Guds fårajord, församlingen. Jesus talar om sig själv som den gode herden. Och Israel beskrivs i Gamla Testamentet som Guds fårajord. Och tittar man i första Petrusbrevet igen, där vi var förut. Då beskriver Petrus det i 5:e kapitlet. Där kommer vi se att församlingens ledare kallas för herdar. Men Jesus är den högste herden som de så att säga ska sortera under. Och på många ställen i Bibeln så ser vi det då. Ta bara psalm 23. Herren är min herde. Men då läser vi från första Petrusbrevet 5 och vers 1-4. Och här, där måste man med, så är det uppmaningar till de som är församlingsledare. Men på vägen här då, så används de här bilderna. Och då säger Petrus: jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden, och som också har del den härlighet som kommer att uppenbaras. Lägg märke till att Petrus är helt omedveten om att han har blivit utsedd till påve. Alltså han talar om sig själv som äldste. Så det finns liksom ingenting alls av det där som en del vill tolka Matteus 16 som. Han talar om sig själv som en av de äldste. Och då säger han till de äldste då, som finns i församlingen: var herdar för Guds jord. Det är församlingen. Gud har en fårjord, va? Som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av Guds vilja, så som Gud vill. Mycket viktigt, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Vilket ansvar va? Att stå i en församlingsledning. Och så säger han, uppträd inte som herrar över dem som kommer på er lott, utan var föredömen för jorden. Verkliga äldste är inte sådana som styr och ställer och bestämmer en massa, utan som med sitt liv är ett exempel. Eller hur? Och så säger han, när den högste herden, naturligtvis är det Jesus han menar, uppenbaras, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Ja, det här är fantastiska ord. Guds församling är Guds fåra jord. Och herden går före och visar vägen. Sen har han underherdar som samarbetar med honom. Som av fri vilja, utan tanke på egen vinning, ska tjäna då i Guds fåra jord. Sista bilden, Johannes 10. Då kommer vi in på det här med församlingen som grenar i en vinstock. Det är verkligen Johannes 10. Förlåt, men Johannes 10 är också om fåra jorden. Johannes 15 är det. Det är nu sist. Och här nämner Jesus inte församlingen, men han talar om individerna i församlingen som grenar i en vinstock. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Ni kan stanna där. Alltså, här är en helt annan bild då av ett vinträd. Något man sett en sån i verkligheten en gång, vinstock. Jag gjorde en resa till Kalifornien för ett antal år sedan och fick komma förbi de här vingårdarna som finns där i norra Kalifornien och se lite grann. Och det är fantastiskt att se då, för de där vinstockarna såg inte så märkvärda ut. De såg ut som knotiga grenar bara utan någon som helst liv i. Men i de här till synes döda grenarna, då, som de var inte döda, så sticker det fram såna här små grenar. Som är gröna, fulla av liv, och så växer det och druvor på det där. Det är en fantastisk bild som Jesus använder. Helt otroligt. Och det är en bild för församlingen då. Vi sitter var och en fast i Jesus och tillsammans så bär vi då frukt. Då. Och så sker då att Jesus beskär, han rensar, han tar hand, han vattnar, han gödslar. Alla de här bilderna liksom stämmer överens då med detta. Bra! Så vill jag säga något bara väldigt kort om egenskaper. Det här var ju bilder. Man brukar säga att det finns en del andra saker som kännetecknar en biblisk församling. Det första är att den är enig och enhetlig. Gå med till Efesierbrevet igen. Nu ska vi läsa det här. Därför att om någon av oss fick uppleva att vår kropp blev delad och en del drog åt ena hållet och en del drog åt andra, så tror jag att ni skulle uppleva det ganska obehagligt. Och det är likadant med Jesu kropp, med Jesu församling. Den ska vara enig. Det kan man läsa i Efesierbrevet kapitel 4, vers 1-6. Och då skriver han till församlingen: jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet. Nu talar han här om enheten. Genom fridens band, en kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla, i alla. Församlingens enhet är oerhört viktig. Och Jesus bad om den. precis timmarna innan han skulle gå och korsfästas. Jag ber att de alla ska vara ett, sa han. Liksom vi är ett, sa han till sin fader. Och jag tror att Gud hörde honom, faktiskt. Så en sann församling är enig och enhetlig. Får vi problem med splittring, då måste vi ta tag i det på en gång. För att det fungerar inte. Ett rike som är splittrat, säger Jesus på ett annat ställe, det kommer att förgöra sig självt. Det kan aldrig överleva. Det är viktigt. Församlingen ska också vara helig. Vi har redan varit inne på det. Första Petrusbrevet 2:9 läste vi förut. Ett heligt prästerskap. Vi kan hoppa dit igen för att påminna oss. Första Petrusbrevet 2:9. Det var precis det vi läste förut. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds heligt folk. Att helighet, va? Renhet, avskildhet från synden. Utvalda, utplockade ur världen. Vi lever i världen, vi är inte av världen. Det är också en viktig sån här sak. Dessutom, nu ska jag balansera på en slags linje här. Församlingen är också allmän, och jag använder det ordet hellre, därför att jag var inne på det här med katolska kyrkan förut lite grann, med påvedömet. I vår trosbekännelse, den som vi läste i Svenska kyrkan, som man kan ha synpunkter på, men där står det att i slutet, vi tror på en helig allmänlig kyrka. Och egentligen i den, vad ska vi säga, den gamla, jag vet inte om det har stått så, men ordet allmänlig och ordet katolsk är egentligen samma sak. Ja, ordet katolsk betyder allmän. Det är någonting som ska gälla alla. Nu betyder inte det att det som organisatoriskt kallas för katolska kyrkan är någonting som vi ska, det lägger på sidan. Men det finns någonting i att Guds församling är allmän i den bemärkelsen att den är öppen för alla människor oavsett bakgrund, kultur, social status och vad det nu kan vara för någonting. I den meningen så är det väldigt bibliskt att församlingen är allmän. Va? Den är inte exklusiv. Det enda kravet som finns för att bli en del av församlingen, det är att vi tror på Jesus Kristus, har kommit till honom som är en levande sten och blivit infogad i. I övrigt frågar vi inte efter någonting annat. Va? Och ett bra exempel på detta är Galaterbrevet 3. Vers 26-29. Då säger Paulus så här. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus och blivit iklädda Kristus. Och så kommer det här allmänna. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Just det där att det inte finns några etniska gränser. Det finns inga könsbarriärer. Är man man eller kvinna så är man välkommen. Ålder har ingen betydelse. Var en som bekänner en tro på Jesus och vill tillhöra får göra det. Och det har ingen betydelse. Alla är ni ett. Så på det sättet ska församlingen vara allmän. Man kan läsa i Kolosserbrevet 3 och 11 också samma tanke. Filipperbrevet, Kolosserbrevet där. 3:11, det säger annat liknande. Kolosserbrevet 3:11. Här är det inte längre frågan om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Etniska och religiösa bakgrunder eller social status har ingen betydelse helt enkelt, utan på det sättet så är församlingen allmän. Två små saker till. Apostlärningarna 2:42. Församlingen ska också vara byggd på apostlarnas lära. Alltså den ska vara apostolisk. Apostlärningarna 2:42. Det står om de som hade kommit i tro på Jesus, att de låt döpa sig. Och sen står det, de höll troget fast i apostlarnas lära. Alltså det som Jesus hade lärt sina 12 lärjungar att föra vidare om vem han var. Och allt han har gjort. De höll fast i det, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Detta är en snabb beskrivning av vad församlingen sysslade med. Apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Så församlingen är apostolisk också. Den hänvisar tillbaka till de 12 apostlar Jesus utvalde. Och det är de som har skrivit Nya Testamentet. Indirekt eller direkt. Och så det sista då. Församlingen är också missionerande. En biblisk församling. Jag strävar efter att nå nya människor med budskapet. Matteus kapitel 28. Matteus 28 läser vi. Och från 18 versen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så det är också en egenskap hos en biblisk församling. Vad har vi sagt nu? Den är enhetlig, den är helig, allmän, apostolisk och missionerande. Och de här bilderna har han skrivit ner. Kan ni ta med hem och fundera? Det här tror jag är en liten sammanfattning av vad församlingens väsen är. Vi kan fundera på det. För vi tänker ofta på byggnaden kanske, eller pastorn, eller samfund eller något sånt där. Men det kan vi lämna därhen när det gäller församlingens innersta kärna. Det är kanske någonting i den här stilen. Fråga, funderingar?
Ja, eftersom jag följer på väldigt mycket. Jag har också andra får som inte hör till detta fåra hus.
Just det. Vilka var det?
Jag har säkert hört när han fått.
Jag tror att Jesus menade oss.
Ja, just det.
Därför att den ursprungliga fåra jorden var judarna, Israels folk. Och sen säger han, jag har andra får också. Och det är nog ganska säkert. Vi hedningar. Mm. Så ska det bli en jord, en heder. Så det är nog så.
Jag har läst eller hört någon säga att bruden, det är Israel, och församlingen, det är gästerna i bröllopet.
Nej. Alltså bruden är en bild som används i Gamla Testamentet om Israel. Så det är alldeles riktigt. Men det stannar inte där. I och med att Jesus har kommit och vi hedningarna har fått del av samma förbund, så utgör judarna som bekänner Jesus som Messias och vi hedningar som tror på Jesus som vår frälsare, vi utgör tillsammans bruden. Väldigt viktigt. Så vi har liksom full tillgång till alla Israels löften i den bemärkelsen. Så att det finns ingen separation. Nej. Om någon säger så har de fel helt enkelt. Hälsa från mig. Ja, ska vi stanna där? Vi tackar.